MSDN Radio. Sommarlov. Välkomna till MSDN Radio för vecka 24 och vecka 25. Sommaravslutning. Jag kände lite för nästan att sjunga En blomstertid nu kommer eller någonting sånt. När jag hade möte med min chef idag så sa han att vi ses efter sommarlovet istället för efter semester. Jag vet inte vad man tror att vi är någon klass eller något sånt där. Men välkomna hit i alla fall. Och idag med Danvej Tran Luciano.
Och Luciani,
Luciani. Snart kommer jag lära mig. Och Tess Ferrandes och mig Dag König. Och så har vi en gäst eller en gammal arbetskollega, Daniel Akenin, också här. Hej, hej. Så välkomna hit allihopa.
Hej hej.
Hej hej. Jo, jag tänkte faktiskt att vi idag skulle prata lite om Migby och Mango och allt annat på M och någonting som heter Bild och lite om sommaren och lite som kommer efter. Men först tänkte jag, genom att vi har en speciell gäst här, Daniel, som har en liten speciell roll som inte finns så på så många ställen, att vi skulle prata lite om vad du gör på Microsoft och saker som kanske i alla fall påverkar oss utvecklare mer. Så välkommen hit, Daniel.
Tack så mycket, Dag.
Ska du berätta lite vad det är egentligen du håller på med och vad din roll, säkert helst på engelska och lång, börja med det.
Okej. Okay. Min roll heter någonting så fint som en National Technology Officer. Och det innebär egentligen att jag jobbar mycket med policyfrågor och med strategifrågor för Microsoft Sverige. Så att i rollen ingår egentligen att hålla reda på vad är det som händer på den svenska marknaden och hur fungerar den i förhållande till Microsoft och våra produkter och våra strategier. Och är det någonting som är annorlunda i Sverige än vad det kanske är i resten av världen, så är det någonting som jag mycket arbetar med att få input tillbaka till Microsoft och vårt strategitänk globalt.
Vad intressant. Du sa, är det någonting som är annorlunda? Finns det något som är annorlunda? Eller vad då annorlunda?
Ja, IT är ju ganska intressant. Därför att man tror att det är väldigt lika i alla länder. Men så är det faktiskt inte. Om du går ut och tittar i olika länder som kan ligga väldigt nära varandra, så ser du att man använder väldigt många olika typer av produkter. Man ser på IT på annorlunda sätt.
Man har olika tangentbord, vet jag.
Det har jag hört någonting om, ja. Precis. Så att, men även om man tror att IT är en global marknad, vilket det är, så är det väldigt mycket som skiljer mellan olika länder i alla fall.
Kan du ta något, det är jättespännande, kan du ta något som just är svenskt annorlunda?
Eller? Något som är svenskt annorlunda? Ja, jag tror att någonting man jämför Sverige kanske med många andra länder är att man inte ser kanske på IT som en, vilket man egentligen är lite förvånande. Man skulle kunna tro att Sverige och svenska politiker och policyansvariga ser på IT som en riktigt stark kraft i samhället och en möjliggörare och verkligen är engagerad med att göra saker inom de områdena. Det kanske man faktiskt inte ser så mycket i Sverige, vilket är lite förvånande. För om du tittar på de här listorna som rankar olika länder, så ser man att Sverige ligger så fantastiskt högt uppe då. Men synen på IT är väl snarare att IT är en ganska basal möjliggörare. Men man har ett väldigt mycket fokus på andra grejer som är viktiga, som medicin och annan typ av fordon.
Så IT är mer bara som två hål i väggen någonting, eller ett hål i väggen?
Alltså den åsikten möter man förvånansvärt ofta, skulle jag säga, för att vara ett land som Sverige.
Jag tänkte på en sak som är närliggande där inom vård och medicinskt område som du nämnde. Hur står vi oss där? För IT och vård är ju ofta väldigt, det känns väldigt specifikt och särskilt för varje enskilt land. Mm. Hur står Sverige i de frågorna?
Ja, det är ju också en sån sak som skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder. Man kan väl egentligen se två olika strategier på IT-vården. Det ena är att man tar en slags centraliserad strategi där man säger allting ska centraliseras i ett kanske i en databas med alla patienter i Sverige i den här databasen. Eller så har man en annorlunda strategi där man försöker decentralisera ut allting och sen försöka synkronisera de här informationen med varandra istället då. Och det är ju de två vägarna som olika länder tar. Så tittar man på England kontra Sverige till exempel, så ser man en helt annorlunda strategi då. Och det är plus och minus naturligtvis.
Åt vilket håll lutar vi?
Vi har försökt en del kring det här runt centraliseringen, men det är otroligt svårt. Så även om det finns enormt mycket fördelar att centralisera, det är ju väldigt lätt att ha kvalitet på information och data, det är lätt att göra analyser etc. Så är det otroligt svårt samtidigt att skapa den situationen när du redan har gjort så mycket under 20-30 år. Så ibland så är det ju en utmaning att redan ha varit en mogen IT-nation i kanske 20-30 år jämfört med de här som bygger någonting på nytt och när den moderna teknologin finns tillgänglig. Så att det finns inget lätt svar.
Tess, du frågade ju vad gör Daniel egentligen? Har du någon klurig fråga här?
Kan du beskriva en dag på jobbet?
En dag på jobbet? Ja, det är väldigt olika dagar på jobbet, men som så alltid på Microsoft så är det väldigt mycket telefonkonferenser för att få reda på vad som händer runt omkring i världen, från andra länder etc. Och sen driver jag ganska mycket olika projekt, så att det blir en del projektlederi också och att försöka synkronisera saker och ting som händer. Och sen är jag ute och träffar mycket folk och försöker lyssna och försöker var engagerad på ett eller annat sätt.
Men hur får du in informationen? Vem pratar du med till exempel inom vården för att få in bra information om hur de gör eller vad de ska göra och vad, och yeah, försöka få ut din strategi, yeah, lite grann om det är så?
Ja, det är ju, det där är ju också en utmaning. Hur får man information? Hur får man rätt och bra information? Och speciellt tycker jag i det här liksom moderna samhället när man har så otroligt mycket information som bara strömmar åt dig. Så den strategin jag brukar använda, det är egentligen att försöka träffa folk som är engagerade, som jag känner i personliga möten. För att jag vet ju att de håller i sin tur koll och kan liksom ge mig en input kring vad är det som är viktigt just nu. Så det är lite grann den strategin jag försöker använda, att låta andra experter berätta för mig vad som är på gång.
Men du jobbar nära det politiska systemet då också?
Ja, det gör jag en hel del. Därför att många frågor kring IT har ju med policyfrågor att göra. Och det är inte bara teknik längre, vilket man kanske eller kanske var i hög utsträckning innan då. Så nu är det ju mycket kring juridik till exempel, och speciellt i cloud computing-eran. Är det okej att lagra information i ett annat land till exempel? Man har aldrig riktigt ställt sig den frågan innan, och nu är det mer en teknik som gäller.
Och det jag tycker är intressant här, Dan vill få gärna hoppa in också, PUL, alltså personuppgiftslagen som är rätt känd, och i alla fall för oss som jobbar med utveckling, alltså var får man lagra personinformation och hur får man hantera personinformation? Och det har varit väldigt sådär om och men när det gäller just molnet, när man inte riktigt vet om det ens finns i Europa eller hur så. Finns det något rakt svar? För vi har frågat nu 9 månader här, ge oss ett rakt svar. Och nu har vi killen som kan göra det. Så.
Eller? Ja, jag kan inte svara för Datainspektionen. Men däremot vet jag att Datainspektionen håller på att göra en analys just ifrån personuppgiftslagens hänsyn till om det är okej att använda cloud computing. Och det är en utmaning att verkligen förstå sig på PUL i det sammanhanget. För PUL är ändå någonting som kom för ganska länge sedan. Det var innan internet hade fått det genomslaget det har fått.
Hur gammal är det? Den nuvarande lagtexten? Är det, vad kallar man det? Är det en lagtext?
Det är personuppgiftslagen. Jag vet inte exakt, men den har funnits i många, många år. Men utmaningen idag är att förutsättningarna är annorlunda. Så att verkligen vara riktigt pragmatisk kring PUL. Till exempel så säger PUL att du inte får lov att ge ut information till tredje land. Personlig information då. Men samtidigt så publicerar du information på en webbsida som är personlig information. Då kan du inte spärra den från att accessas ifrån Ryssland eller andra länder. Så det är svårt att vara riktigt pragmatisk, eller du måste vara pragmatisk kring PUL idag. Jag ser inga stora problem eller några direkta problem egentligen med PUL, men det återstår väl att säga.
Blir det så här att man blir någon sån där, vad heter det, att någon går upp i domstol, att det blir prejudikat, eller hur ska man hantera det nu eftersom ingen säger vad som gäller? Eller ska man bara tolka det själv och sen gå på den tolkning som, eller hur ska man hantera det om man är i den situationen?
Ja, det fungerar som så att Datainspektionen gör ju inspektioner, så att de kan ju titta på lösningar som är gjorda för att säga om de är okej eller fel. Så de gör ju gärna eller hellre kanske bedömningar av situationer som redan är skapade, där de lättare kan säga att det här var okej. Men det är väldigt svårt för till exempel Datainspektionen att säga den här tekniken är rätt eller den här scenarierna är rätt. Därför att tekniken förändras ju hela tiden. Så det blir en omöjlig uppgift för dem att göra. Så man får göra en del tolkningar själv baserat på de prejudikat som de kommer fram till. Mm.
Jag vet inte om det, kan du bekräfta om det här är sant, men jag hörde när vi var på Azure Summit i höstas, så var det någon som sa om att förr så kunde man inte ens använda relationsdatabas. Jag pratade om hur gamla lagar kan vara genom att två tabeller i en databas, om de synkades, alltså joinades, en helt vanlig join, så var det samkörning av register och det gick inte att göra. Är det en sann historia eller?
Det vet inte jag, det låter lite extremt.
Du kommer ihåg att vi hörde den eller?
Nej, jag har inte hört det, men jag tror inte att det är sant om det är information som tillhör en organisation i alla fall. Det är annorlunda, det har ju med över organisationsgränser skulle jag vilja säga då. Så det låter lite grann som en skröna.
Men det låter bra i alla fall.
Det är bra.
Jag kan berätta sen vem det var.
Okay. Ja.
Jag tänkte på andra projekt som du håller på med. För att som sagt, man vet att du håller på med spännande och intressanta projekt. Jag har bland annat apropå politik, att du är inblandad någonting i Almedalsveckan, eller?
Ja. Och nu vet jag inte när det här ska sändas, men vi
imorgon.
Okay.
Alltid imorgon.
Okej, okay, då får ni en liten preview av det som kommer att komma till Almedalen. Och det är någonting som kallas för almedalsmolnet.se som vi planerar att lansera just till Almedalen då. Och det handlar mycket om att skapa en social plattform. För Almedalen det är ett ganska intressant event. Du har tusentals människor, jag tror det är närmare 1500 event samtidigt på en plats. Och det handlar om en dialog, och det har aldrig riktigt funnits något bra sätt att få det här sociala kring Almedalen. Du har Twitter, men det blir så enormt mycket så du kan inte kontrollera informationsflödet. Så vad vi vill göra är att vi vill bygga en social plattform kopplad till event där du kan få in bloggar, nyheter och du kan kommentera just eventen. Och det bygger vi då på en Windows Azure-lösning tillsammans med en partner. Så det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma där.
Är den bara till för de som är där, eller kan man som att sitta hemma i sommarstugan också följa den? Är det meningen?
Absolut, det kan du göra. Så du loggar in med ditt Facebook-konto eller ett personligt konto du kan skapa i Almedalsmolnet. Och sen kan du kommentera full fart.
Kan man se live-videos?
Det finns inte egentligen stöd för det i plattformen. Vilket
men
det,
finns det andra ställen kan man kan...
Åtminstone så kan du söka på eventen och se om de har en live-video kopplade till eventet. Då. Vilket är ju vore nästan nödvändigt i förlängningen, tror jag, för Almedalen. För att verkligen få den här breda massan av användare.
Innan jag ställer ett par avslutande kniviga frågor till Daniel, så öppnar jag lite för Tess och Dan är här och säga. Har ni några frågor?
Ja, jag har en fråga. Du blev ju intervjuad av en tidning för några veckor sedan, tror det var CS. Mm. Och där såg jag att det stod att du har varit hjärnforskare tidigare. Mm. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Vad var det du jobbade med då?
Jag jobbade på Karolinska institutet med någonting som kallas för magnetencefalografi.
Okej.
Okay. vilket egentligen innebär att du försöker mäta magnetfältet runt hjärnan, som är otroligt lågt. I och med att det genereras ju magnetfält eftersom du har elektriska urladdningar i hjärnan. Och tanken var att försöka detektera personer som har epilepsi och var själva centret ligger för epilepsi. Därför att i de flesta fall så kan du kan ju egentligen medicinera epilepsi. Men i många fall, eller vissa fall, så kan du inte det. Och då måste du ta och operera bort den delen av hjärnan. Så det vi försökte göra det var att titta på de här magnetfälten kring hjärnan och genom att analysera dem då försöka detektera epilepsicentrat. Och sen när vi väl hade hittat det så skickades patienten till kirurgi då. Så det var en visst ansvar i att hitta rätt ställe.
Spännande, hur började du till att jobba med datorer sen?
Ja, det här var ju i mitten av 90-talet och på den tiden så då kom ju hela den här internetvågen som bara sköljde över världen av Sverige också. Jag tror på den tiden så då, alla som hade någon slags teknisk koppling överhuvudtaget arbetade ju med IT då. Så det fanns ju nästan inga ingenjörer kvar för Volvo och Saab att anställa. Så det var ju ett enormt sug på den tiden och jag blev också påverkad av det kan man säga och drogs allt mer in i IT-vågen. Så att jag blandade väl de rollerna under en 4-5 års period för att sen gå över till IT, IT 100%.
Kan du tänka dig att gå tillbaka till den typen av arbete och forskning?
Det känns lite sent nu. Men visst är det intressant och det finns ju just inom IT-vården är det ju oerhört mycket kvar att göra. Därför att det är så svårt att göra saker och ting där så att det finns fortfarande mycket kvar.
Tess, hade du någon?
Nej, jag bara blev lite nyfiken nu. Har du någon nytta av det? Är det du gör nu?
Han har en sån där hemlig stråle. Så kan få att man
Nej, men mer av de kunskaperna.
Ja, det är svårt att svara på, men det tror jag ändå. Jag tror att det finns en stor nytta av att jobba med olika saker, tror jag. För det är ett lite bredare perspektiv på vad du än jobbar med, tror jag. Hoppas jag i alla fall. Men det är svårt att sätta fingret på.
Jag har två avslutande frågor. Det skulle jag fråga lite om ändå, vad är den hetaste frågan inom det offentliga idag? Inom IT. Och sen om det finns någon sån här känsla för lite framtidsvy, vad du tror om.
Det finns flera heta, för jag tror om man tittar på någonting som är delvis nytt och kan vara en framtidsvy också, så är den här diskussionen kring öppen data. Och egentligen att publiceringen av en stor mängd information som idag tillhandahålls av svenska myndigheter på ett eller annat sätt. Och den här datan är sällan tillgänglig. Det samlas in enormt mycket information, men datan är inte, antingen är den inte tillgänglig digitalt på det sättet att det är lätt att använda den, eller så är den inte tillgänglig alls.
Jag och Danway var på en monkey.
Nej, en geek meet i Västerås.
Ja, då träffar vi han som har gjort den här sajten Open Gov.
Just det.
Han diskuterade om hur man ska få företagen att enligt offentlighetsprincipen då ge ut data. Mm. Och det var jättespännande. Ursäkta.
Ja, nej, men precis. Och jag menar, det finns ju, du har alla rättigheter att faktiskt få ut den. Men det saknas riktigt det här ekosystemet. Och där tror jag att det finns en jätteintressant koppling mellan cloud och cloud computing och det här att publicera öppen data då. Därför att ska du publicera data och det verkligen ska ingå i ett ekosystem, då måste du se till att den är 100% tillgänglig alltid. Du kan inte bara vara en låtsas spelare på marknaden och se till att plötsligt är den bara uppe 80% av tiden. Och att du verkligen kan hantera massiv load om du får börja använda den. Så kombinationen av cloud computing och öppen data är ganska stark. Så skulle du försöka göra det här för 5-6 år sedan, då hade man sett mycket mer komplext. Då hade varje myndighet fått göra sin egen webbserver och egen webbhall och sådär. Så att där är mycket intressanta grejer som händer. Samtidigt tror jag inte folk riktigt förstår vad som händer när du publicerar så mycket information. Vad blir integritetsaspekterna för det? Det finns något som heter differentiell integritet. Så att jag menar, om även ett visst datasätt inte känns som att det egentligen påverkar din integritet, så kombinerar du det med alla andra hundratals eller tusentals datasätt. Då kan du ställa väldigt intressanta och kanske kränkande potentiellt sett frågor om individer. Och det där är någonting som inte riktigt man hanterar på ett bra sätt idag, tror jag.
Oj, jag har varit lite nervös. Har du någon mer het fråga eller framtid som utifrån ditt perspektiv?
Det just kring öppen data tror jag är det riktigt intressanta, för det kommer innebära att den här rollen för många journalister och den här granskande rollen blev plötsligt möjlig för individer. Så att just den här kunskapen om att kunna använda den här informationen, så den kommer bli jätteintressant. Framtiden tillhör ju väldigt mycket alltså personer som förstår hur du ska använda information. Hur du kan tolka den och ställa. SQL kommer att bli ett enormt viktigt språk som man kanske skulle lära upp redan i grundskolan till slut. Men där ser vi ett skifte mellan människor som förstår att använda källinformation och de som bara kan använda den när den är färdigtolkad.
Tack så mycket Daniel Akenin, och jobba på med speciellt Open Data. Se till, det är många verk som vi vill ha information i, till exempel Windows Phone eller någonting sånt som idag är.
Och där måste man ju då passa på naturligtvis att lyfta lite grann på hatten för offentliga data, som är ett exempel på, i Sverige, där som just byggt den på en, någonting som kallas för Data Market, Azure Data Market. Så Microsoft har en strategi där för att faktiskt kunna publicera data och även ta betalt för den. Så det finns även ett incitament för innovatörer att använda öppen data, förädla det och hitta en affärsmodell. Så det är lite grann en app store för information.
Hur hittar man det? Vad är det för länk?
Jag undrar om inte det är, möjligtvis är det azure.com/datamarket. Sök på Azure Data Market Bing så hittar du det.
Tack så mycket Daniel.
Tack.
Nu får du gärna gå, eller om du vill sitta kvar, stå kvar menar jag, eller?
Okej, jag har lite.
Du har lite att göra.
Ja.
Ja, jag ser det. Tack så mycket Daniel.
Tack.
Ja.
Tack. Hej.
Då ska vi se. Då ska vi över till vårt andra lilla sektion i. Och du flyttar på det, ja. Det är bra.
Så att det blir lite mindre.
Ja, det var bra. Jo, jag tänkte vi skulle gå igenom några saker. Jag pratade om Migbee och Mango och sånt. Jag vet inte hur mycket har vi pratat om Migbee på.
Inte så mycket tror jag.
Vi kanske ska börja. Du, Tess, som jobbar nästan mest nu med infrastrukturen på Migbee. Vad är det för något?
Det är egentligen en del i en större grej som handlar om att istället för att bara nå professionella utvecklare och så vill vi gärna komma ut till människor som använder IT på lite lägre nivå kan man säga. Så att det är en sajt där vi kommer att skriva, och vi har skrivit en del redan. Vi kommer att skriva väldigt mycket på ganska grundläggande nivå. Hur man håller på med Windows Phone 7, hur man håller på med HTML5, till exempel Kinect. Om du har en egen blogg och vill göra den lite snyggare, gör lite häftiga grejer, så kommer det finnas sån information där. Eller till exempel nu under sommaren kommer jag hålla på med lite serier om hur man bygger Windows Phone 7-applikationer och Kinect. Det kan jag inte säga så jättemycket om än, men det kommer spännande grejer där som vi kommer att skriva om.
Och varför gör vi det på en ny sajt och inte på det som är våra gamla Microsoft-sajter, tror du?
Det är väl bara för att de traditionellt bara har vänt sig till riktiga professionella utvecklare. Och det här ska vara lite mer för alla.
Och dessutom har vi 100% kontroll över hur sidan ska se ut och funka.
Precis.
Och
vi bygger den från scratch. Runt lite också. Ja.
Mm. Och vi kommer ju försöka använda de grejer som vi skriver om. Till exempel Danway kommer att skriva väldigt mycket om HTML5. Jag tror du kommer att skriva lite om SVG kanske. Och då kommer vi kunna använda det också på sajten, som vi inte hade kunnat gjort på samma vis om vi inte hade haft full kontroll.
Spännande, och som sagt det är levande experiment. Vi lanserade för en månad sedan och då hade vi ett utseende, och nu är vi på tredje.
Nu håller jag på att jobba lite grann på det tredje utseende, som vi hoppas att få stanna kvar
ett tag en
liten stund. Över sommaren åtminstone.
Ja. Och vi håller på med Orchard som bas, och det är väldigt spännande. Har jag aldrig gjort
utmanande.
Förut. Utmanande är nog ett bra ord.
Danway, du som nu jobbar med HTML5 och Migbee, hur känns det att riktigt få gotta sig i det?
Har det varit kul att göra en riktig sajt från scratch med HTML5 och CSS då? Men det har ju varit en utmaning i och med att det är Orchard i grunden. Orchard själv spottar ur sig lite divar här och där och lite article-taggar istället för vanliga divar ibland. Ja. Så.
Man kan väl säga att än så länge har vi inte riktigt hunnit med och hållit på så mycket med HTML5.
Nej, precis. Men det kommer framöver att hända lite mer spännande saker på sidan.
Så du har inte liksom förändrat din åsikt om HTML5 under tiden?
Nej, än så länge så håller jag fast vid att den är bra.
Jag vill proppa lite för din serie som du kommer att köra. En gång i veckan kommer du att släppa mango-information.
Ja, just det. Och vad ska vi proppa?
Alltså att folk ska gå dit till migby.se och följa den serien.
Ja, vi kanske måste tala. Det var väldigt bra övergång, kände jag. Lite P3 också. Vad är då mango? Mer än en frukt? Mm. Det är alltså nästa version av Windows Phone som kommer under hösten och man kan säga att det är riktigt spännande nya funktionaliteter, så jag kommer inte prata så mycket om Mango, jag tror inte vi har tid med det, men kolla i våra show notes så finns det möjlighet att ladda ner Mango utvecklingskittet och det finns också möjlighet att se de här videosarna lite sånt, så följ oss gärna i sommar och vill ni liksom hålla koll på oss så är det Migby som är den sajten. Det är där det kommer att hända saker lite mer.
Precis, och känner ni någon som just är på nivån något under professionella utvecklare så får ni gärna skicka dem till Migby. Mm.
Och som sagt, det kommer bli lite spännande tävlingar som kanske kommer få lite, ja, lite genomslagskraft, ska vi säga så?
Ja.
Ute på ställen, eller?
Som har med Kinect att göra.
Ja, det var Migby och det var lite Mango. Jag tänkte... Kanske vi ska prata lite om, vi går ju som sagt, många går ju på semester, men vi börjar ju redan i augusti med saker och det händer saker i september som redan nu kan vara viktigt att kolla. Så jag tänkte vi kunde prata lite om det, så kunde vi avsluta med om det är något eget speciellt vi kommer att göra i sommar som har lite med data. Så jag tänkte be dig, Danve, att prata lite om den här stora grejen som kommer.
Oj. Den stora, stora, då får jag hoppas att jag vet vilken stora grej du menar.
Vi ska se.
Men jag gissar att du menar bild.
Ja, just
det. Det är då den stora, stora, stora grejen som händer i september. Nu tror jag de ändrade datum lite. Det är från måndag till fredag, såg jag.
Okej, men det är någonting 13 september, mitten av september i alla fall.
Precis, 12 till fredagen där. Så kommer det vara en konferens, en stor bildkonferens som vi kallar det för, i Anaheim, nära Los Angeles då. Och dit tycker jag att alla som är intresserade av Windows-utveckling och allt med .NET och allt, HTML5 också ska åka dit om man vill hänga med i svängarna.
Man kan väl säga att vill man dit så måste man beställa nu, för de kommer
precis
att gå extremt snabbt. Fort.
Ja.
Ja, det är någonting som vi verkligen rekommenderar. Vänta inte efter semestern utan kör på, för här smäller det till. Och det är inte att det är en... Det är inte en jättestor konferens, alltså det är inte liksom 20 000 som kommer in. Så, och det kommer att bli fullt, det är inga som helst.
Man ser motsvarande förut har ju gått slut på bara några dagar.
Ja, liknande, så att vänta inte. Och som sagt, många av oss på Microsoft kommer troligtvis åka dit också, så ni kommer att träffa många av oss. Så det kan bli väldigt kul att umgås med oss, om ni skulle nog vilja det vet jag inte, men i alla fall. Så att, och vi kommer ju naturligtvis prata om det som heter projektnamnet Windows 8, och vi kommer att visa användargränssnitt, och vi kommer att visa applikationsplattformar, och många säger att, eller vi säger det själva, att det här är minst lika stort som Windows 95 när vi släppte det, och jag känner lite som när jag åkte år 2000 till Orlando och för första gången såg .NET. När PDC:n var där. Det var också oerhört stort.
Jag känner lite större än det. Alltså.
Gör det? Ja, vi får se.
Jag är jätteglad över att äntligen få vara med om något stort som man inte bara hör talas om.
Det är skönt, det är din grej det här.
Det här är min grej. Ja. Så, jag vill också flagga för att det är en early bird fram till 1 augusti. Så det är också ett incitament till att inte vänta till efter sommaren till att boka upp sig på det.
Jag kan säga att vi själva kommer väl att boka oss den här veckan faktiskt, för säkerhets skull. Vi måste också boka oss för hotell, för vi måste ju också sova. Och
sen kommer det väl också finnas möjlighet för de som inte får platser att vara med lite ändå på sidan av, antingen live.
Ja, det går med att livestreamas, och vi kommer att försöka tillsammans med användarföreningar att ordna en ställen där man kan träffas tillsammans och titta på det här. Och sen kommer vi också att ha en icke namngiven än, för vi är inte riktigt på namn, men en återupprepning av bild på en dag, om vi säger så, den 27 september på Kinateatern.
Mm.
Så för er som inte kan, så då är det näst bäst att komma till Kinateatern. Men som sagt, vi rekommenderar verkligen att vara där och ja, göra.
Och lite lika som Migby är inte det här bara för professionella utvecklare, utan det handlar ju, det här är en grej som jag tycker är intressant för alla.
Mm.
Man ser studenter, hobbyutvecklare, vad det nu kan vara.
Mm. Precis, det är precis. Så att, titta in på det. Själva länken till sajten finns i show notes för det här programmet. Jag tänkte också att vi skulle bara, innan vi tar det här sista med vad vi ska göra i sommar, lite, vi har lite saker på gång i augusti redan och september. Och jag skulle vilja prata lite om en sak som jag kände efter. Vi hade en utvecklingsdag för Mango, alltså för nästa version av Windows Phone, den 26 maj. Och det var så spännande och så kul, så jag tog på mig att skapa en Codecamp den 9 augusti. Windows Phone 7 Phone Camp, där vi kommer att jobba med Mango. Vi kommer att sitta med datorer och allting. Så kom gärna hit till Microsoft. Anmälan finns också i show notes. Ta med dig dator. Du behöver inte ha telefon, men gärna att du har verktygen på
din
dator.
Men kommer man dit med sina egna projekt som man har börjat på då?
Man kan göra det. Man kan starta projekt. Man kan tillsammans hitta några och jobba med projekt. Så det här är ingen att sitta och lyssna på folk, utan här sitter vi tillsammans och jobbar och latchar och bygger och allting. Så ta med er egen dator om ni inte vill sitta och titta på någon annan. Så att, den 9 augusti. Och då är det så här lite skönt. Jag tycker det är så skönt vid den tiden om man jobbar. Man behöver inte jobba, men liksom allt har inte gått igång än. Så man kan komma liksom i kortbyxor och ta det lugnt och sådär, va? Eller hur?
Absolut.
Ja. Och Danve, du hade också något liknande.
Ja, vi håller på att planera en hel dag om webbutveckling. Vi kallar det för webcamp. Och vi har satt datumet till måndagen den 5 september här på Microsoft-kontor. Och det kommer vara allt ifrån HTML5, CSS3, JavaScript och till ASP.NET MVC. Så oavsett om du är nybörjare eller professionell webbutvecklare, så är du jättevarmt välkommen. För att tillgodose de här olika behoven så kommer vi ha två spår som går parallellt. Och det kommer, vi kommer försöka sätta så att det är samma ämne som går samtidigt. Men det ena är då en intro-session, medan den andra är lite mer djup då. Så då kan man då hoppa mellan sessioner beroende på ämnet, om det är något som man kan eller något som man är nyfiken på.
Synd om man inte vill lära sig allt från nybörjare till jätteavancerad, då kommer man inte.
Men vi ska försöka spela in allt, så då kan man sitta och titta på det hemma om man vill fördjupa sig i någonting som man inte riktigt kan från början.
Ja, bra. Ni har ingen länk än så länge?
Inte än. Det kommer komma efter sommaren, kommer vi skicka ut en inbjudan. Men om man är intresserad och vet att man vill komma eller har frågor, så får man jättegärna pinga mig. Så kan jag se till att en inbjudan skickas till dig.
Så att pinga dig? Är det någon ny Twitter eller någonting?
Ja, Twitter eller mejl. Twittra mig eller mejla mig. Eller länkar.
Så nu tänkte jag att vi skulle bara ta det sista då, innan vi packar ihop för det här läsåret. Nu var det så. Vi har ju brutit räkenskapsår på Microsoft, så att det är slutet på året för oss också då. Måste ta. Så Tess, du behöver inte berätta allt vad du ska göra i sommar, men har du någonting som är så här lite som du har drömt om nu att få liksom ta tid för i hängmattan, ja, så länge batteriet funkar i datorn?
Allt det blir nog en hel del att ligga och läsa i hängmattan faktiskt, men jag har ju hållit på med XNA på Windows Phone, gjort ett spel, Busy Bees, och jag tänkte försöka mig på en liten uppföljare till det.
Vad kommer den heta? Tvåan?
Jag har inte riktigt bestämt om det ska bli typ en Doodle Jump liknande historia, eller jag har några olika format på gång, men jag tänkte köra liksom flera stycken i samma serie.
Flera stycken, vadå flera stycken?
Alltså det här blir nästa, och så sen kanske det kommer en till om jag.
Okej, okay, med samma figur menar
du? Ja.
Okej.
Sen tänker jag nog hålla på med en del med Kinect faktiskt.
Mm, det är kul. Du har Kinect hemma med dig.
Yes.
Danway, vad ska du göra utanför att resa väldigt långt bort?
Ja, jag ska till Kina nästa vecka. Jag hade jättegärna hängt med till Dreamhack. Men jag har redan varit där ungefär 5 gånger. Så jag vet hur det är där. Men förutom Kina-resan så kommer jag också fortsätta med min telefonapp som jag nyligen fick upp på Marketplace.
Jaha, ska det komma en 2.0?
En uppdaterad version av den. Version 2 kommer det vara Musical Ear. Jag har fått lite requests på features av en rysk som var väldigt glad över att det äntligen kom en musikapp. Han donerade $10 till mig. Oj. Bara för att han var så glad. Men i samband med de här $10 så kom det en önskelista. Så okay. Det blev ungefär som en beställning på nya funktionaliteter. Så jag har lite att göra.
Och jag tror att jag ska försöka med en Windows Phone och alla appar jag håller på med för Mango, för jag tycker det är så spännande. Det är väl att jag skulle vilja nog kolla in det där internet. Mer med Facebook och YouTube, alltså hur man kan använda det på ett mer avancerat sätt. Avatar, så har jag för första gången gått med i en Facebook-spel. Jag har aldrig kört Facebook-spel för, så nu har jag kommit med i något som heter Dragon Age.
Ni kan jag såg att det kom en inbjudan.
Ja, och så för att se om det verkligen är som det är. Och faktiskt så måste jag om en timme surfa in via mobilen, för att då är mina arbetare lediga för att göra nya health potions. Så att det sånt där tycker jag är lite kul. Eller jag tycker också om att läsa böcker så här, lite om framtiden. Jag håller på att läsa nu om mobilen liksom, och sånt där. Så ja, vi vill med det här önska er ett gott nytt år.
en riktigt trevlig sommar.
En riktigt trevlig sommar.
Och ett trevligt sommardag.
Ja, och vi hörs på ett eller annat sätt i augusti. Och kom ihåg, anmäl er till Bild så ses vi där. Hej då.
Hej då.